En podcast från Aftonbladet.
I veckans Aftonbladet Krim pratar vi om Vilma Andersson och mordet i Rönninge. Det har nu gått en månad sedan mordet som skakade Sverige under mellandagarna. Och i det här avsnittet samlar vi ihop vad som kommit fram sedan dess. Vi pratar om vilka bevis och omständigheter kring mordet som blivit kända. Och så tittar vi närmare på den misstänkte mördarens bakgrund. Det och mer i veckans Aftonbladet Krim med mig, Marcus Ulfsand. Och i det här avsnittet har vi med oss Linda Hjertén, kriminalreporter och kolumnist här på Aftonbladet, som ska hjälpa oss att reda ut vad som hänt i den här historien. Och vi börjar alltså med att backa bandet till dagarna efter jul, för det är då allt det här börjar.
Ja, på juldagen kan vi börja, så var en 25-årig kvinna. Hon var på besök i Rönninge hos sina föräldrar i föräldrahemmet, och så var hon ute med sina kompisar på juldagen, gick på krogen, och på natten sen då så skulle hon åka hem då till föräldrahemmet i Rönninge.
Men någon gång strax efter ett så händer det något, och den 25-åriga kvinnan försvinner.
Och när familjen vaknar på morgonen så är hon inte hemma. Det här är inte likt henne, de anmäler henne försvunnen direkt. Och börjar även efterlysa henne i sociala medier och gör egna eftersökningar.
Exakt vad polisen gör med den här anmälan, det vet vi inte riktigt.
Det anmäls ju tusentals försvunna i Sverige varje år. Och nästan alla är ju antingen frivilligt försvunna eller att de strax återkommer. Att de anhöriga kanske bara oroade i onödan. Men familjen gav sig ut och hittade ganska snabbt den här kvinnans då hörlurar liggande på marken tillsammans med andra fynd. Buntband bland annat. De såg ganska tydliga sladdspår, som att någon hade som haft bråttom därifrån.
När familjen berättar för polisen vad de hittat tar polisen det på allvar. Det här verkar alltså inte vara någon som försvunnit självmant, utan här tros ett brott ha begåtts.
Så att man satte in ganska stora resurser för att söka efter kvinnan. Drönare, helikoptrar då som sagt, polishundar och frivilliga som letade då efter kvinnan.
Något av det första som polisen gör är att skicka fynden, en hammare och buntband, till NFC för analys. De får svar nästan direkt.
Och då hittar man då, man får DNA-träff helt enkelt hos NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, på den här Vilma Andersson. För Vilma Andersson var ju dömd sedan tidigare och fanns i systemet, och man kunde ganska snart då se att den här personen, troligtvis då, som har tagit den här 25-åriga kvinnan, är den här Vilma Andersson.
Personen som man riktar in misstankarna mot är alltså en Vilma Andersson. En person som trots namnet juridiskt sett är en man. Vi återkommer till det här senare. Men det som händer är alltså att polisen sätter span på Vilma Andersson efter DNA-träffen.
Han var på jobbet som vanligt samma dag som han greps. Han kommer hem och då ser polisen spanare hur han lastar in bland annat en spade i sin bil och åker iväg. De följer efter honom. Han åker i flera mil till ett skogsområde, och där kan han då tas på bar gärning när han försöker gräva en grop och då lägga i delar av den här kvinnan som han då har styckat.
Ja, Vilma Andersson grips alltså direkt. Och precis som Linda Hjertén tidigare varit inne på, så är det DNA-träffen som är central när polisen ska komma honom på spåren. Att det blir träff, det har alltså att göra med att Vilma finns i polisens register. För när Vilma Andersson grips så är det inte första gången som han misstänks för ett grovt brott. Han är nämligen tidigare dömd. Dömd för ett brott som till viss del påminner om det som han nu misstänks för. Det hela handlar om en händelse som inträffade sommaren 2019. En 10-årig flicka är då på väg hem på Ekerö när en bil stannar bredvid henne. En maskerad man drar in henne i bilens baksäte. Hon sparkar för att komma loss, men han lyckas stänga dörren. Innan mannen hinner starta bilen lyckas flickan ta sig ut och fly. Och kort efter händelsen går polisen ut och söker efter vittnen. P4 Stockholm rapporterar.
Och då är det en man då som beskrivs vara 20-30 år som ska ha dragit in då en flicka i 10-årsåldern i en bil. Den här flickan då ska ha lyckats undkomma. Och polisen jobbar nu intensivt med det här ärendet och är intresserad av tips för att komma vidare med ärendet.
Några veckor efter kidnappningsförsöket så grips en då 19-årig man. Han heter Robin. Men det är samma man som senare kommer byta namn till Vilma Andersson. Några dagar senare så häktas han, P4 Stockholm, igen.
Den man som på Ekerö försökte dra in en flicka i 10-årsåldern i en bil har häktats på sannolika skäl misstänkt för försök till människorov. Det var i slutet av juni som enligt uppgifter en maskerad person försökte få med sig ett barn in i en bil i närheten av området Träkvista ute på Ekerö. Flickan lyckades komma undan från personen.
Under utredningen kommer misstankarna mot Robin att växa till att även omfatta barnpornografibrott efter fynd som gjorts i hans dator. Och i det första förhöret med honom så nekar han till brott. Han ställer sig frågande till varför han överhuvudtaget sitter där. Men i takt med att han konfronteras med mer och mer bevisning får han allt svårare att neka. Polisen har bland annat hittat kvitton som visar att han köpt buntband och silvertejp på Clas Olsson kort innan kidnappningsförsöket. Han har även skaffat en svart mask, den som han tros ha maskerat sig med under brottet. I hans dator så ser man att han har gjort flera sökningar som polisen ställer frågor om. Det är sökningar som
göra någon medvetslös, bedövningspistol, rape drug.
När Robin konfronteras med det här så svarar han undvikande. Här har vi återgivit hans svar med hjälp av AI.
Ja, allt det där är skit som man hittar på Darknet. Jag vet allt det där.
När polisen fortsätter rada upp sökningar han har gjort så svarar han:
jag vet allt det där. Det är jobbigt att prata om.
De fortsätter pressa Robin och frågar honom varför han sökt på autopsy naked girl, alltså obduktion naken flicka.
Det är dumma sökningar. Man hamnar på konstiga sidor och gör sökningar därefter.
De fortsätter fråga och påpekar att det finns bilder på döda kroppar.
Jag vet att det är fel och konstigt.
Efter ett tag erkänner Robin att han haft barnpornografi på sin dator. Men kidnappningsförsöket, det vill han inte prata om. Men så, i det sista förhöret, så tar han bladet från munnen och berättar. Han säger att han hade mått dåligt en tid, att han åkte och köpte den svarta masken för att göra något dumt.
Jag hade inte planerat någonting och visste inte egentligen varför jag köpte den. Men jag gick i tankarna.
När han berättar om den aktuella dagen så säger han att han kör runt med sin bil och att han då får syn på den 10-åriga flickan.
Så jag fick något konstigt ryck.
Han förklarar att han gick ut ur bilen.
Tog tag i henne. Tog med henne in i bilen. Det var det som hände.
Men sen menar han att han plötsligt tänker klart att han inte vill göra något mot flickan.
För jag visste i samma sekund som hon var i bilen att vad jag än gör ska inte hon stå för det.
Poliserna pressar Robin på om det verkligen var så här. De säger att de inte köper det han sagt. Alltså att det slagit slint för honom, men att han sen tänkt klart. De pekar på att han köpt in en mask en vecka tidigare och att det hela verkar vara planerat. När de frågar hur det kommer sig varför Robin plötsligt börjar tänka klart när han dragit in flickan i bilen så svarar han:
ja, eller jag var själv rädd och chockad över att ha henne i bilen.
Polisen frågar varför han var rädd och chockad.
För jag vet själv att jag är en bra kille.
Enligt Robin är det alltså bara ett konstigt ryck. Men så bedömer inte tingsrätten det hela. De tycker snarare att det hela verkar planerat. I december, alltså ungefär ett halvår efter händelsen, så döms han. Vi hör Linda Hjertén igen.
Han dömdes då till 2 år och 4 månaders fängelse för det här brottet. Så han har suttit inne då och kom ut för en tid sen.
Här kanske vi ska ta en liten avstickare och reda ut det här med hur vi ska titulera den misstänkte mördaren i det här fallet. För som ni märkt så pratar vi alltså om en person som heter Vilma Andersson, men vi och flera andra medier benämner honom som just en han. Linda Hjertén förklarar.
ja, det här är ju inte ett helt lätt beslut för våra ansvariga utgivare att ta. Alltså, efter kidnappningsdomen när han kom ut då, han hette då vid tiden för brottet där han begick då sist, hette han Robin. Någonstans efter att han kom ut så bytte han då namn till Vilma Andersson. Och han ska tydligen själv då anse att hans pronomen är hon, henne. Men hans juridiska kön är fortfarande man, alltså lagligt sett så är han en man. Så att våra ansvariga utgivare kom fram till att det är så vi kommer att benämna honom som just honom. Men vad jag förstått så var det inte ett helt, det är ett väldigt ovanligt fall från början till slut det här. Och det här är bara en av de delarna som är ovanligt.
Tillbaka till själva fallet och till Vilma Andersson. För genom intervjuer, källuppgifter och offentliga dokument så har vi kunnat teckna en bild av hans liv. Och bland annat fått en bild av hur det såg ut förra gången han satt inne.
Ja, det vi vet är att han, när han satt inlåst så var det en hel del incidenter kring honom. Han hotade en kvinnlig vakt och så vidare inne på fängelset. Men han gick också i behandlingar för sin sexualdrift för att han dömdes då till fängelse och inte rättspsykiatrisk vård, trots att man bedömde att han hade störningen pedofili. Men han var inte så pass allvarligt sjuk att han inte kunde dömas till fängelse. Så han genomgick ju vissa då behandlingar inne på fängelset. Och vid en av de här intervjuerna som gjordes med honom under denna behandlingarna så sa han att när han kommer ut sen, då vill han antingen ta flygcertifikat eller komma in på polishögskolan. Det här är ingenting som vi har sett att han sen har försökt att göra, men istället när han greps så jobbade han åt en matgrossist som liksom körde ut då färska råvaror i Stockholm. Samma dag som han greps hade han varit på en sån arbetspass. Och det vi vet om honom annars som person är ganska lite. Alltså Dagens Nyheter intervjuade några gamla skolkamrater till honom som minns honom som tyst och trevlig men väldigt speciell.
I det här nya fallet nu, vet vi egentligen hur bevisningen mot honom ser ut? Vad kan vi säga om den?
Vi vet ju inte allt. Och vissa saker som kommer bli väldigt intressant att se, det är ju vad hans sökhistorik på hans dator den här gången har varit inför det här dådet. Vad var hans motiv till att kidnappa den här kvinnan som han tror då är slumpmässigt utvald? Att han råkade se henne komma där då, gående från stationen. Men vi vet ju också att det finns en hel del bevis redan i nuläget mot honom. Dels då hans DNA på de här föremålen som hittades där kvinnan försvann. Det är ju ganska talande föremål. Hennes hörlurar liggande bredvid buntband och hammare med hans DNA på. Och såklart då det faktumet att han faktiskt greps när han höll på att gräva ner hennes kroppsdelar. Det här är något som är väldigt svårt att komma undan bevismässigt.
Vet vi vad Vilma själv har sagt om det som har hänt?
Alltså han erkänner ju att grovt brott mot griftefriden, det vill säga att han har hanterat den här kvinnans kropp på ett skymfligt sätt då, i det här fallet då, enligt våra uppgifter så har ju hon styckats, men han nekar till mord. Så att exakt vad han menar har hänt, det vet vi inte. Om han bara hittat henne död då, eller vad nu hans förklaring är, det återstår att se.
Under nu månaden som har gått sedan det här skedde, så har det läckt en del uppgifter om Vilmas tid då inne på häktet. Vad vet vi egentligen om det?
Ja, just nu befinner han sig på rättspsykiatrisk avdelning eftersom han nu genomgår en stor rättspsykiatrisk undersökning. För sist dömdes han ju då som sagt i fängelse och inte rättspsykiatrisk vård. Vad kommer det bli den här gången? Han själv ska enligt våra källuppgifter vilja bli dömd till rättspsykiatrisk vård den här gången. Han ska ha bland annat sagt då, så här, frågat personalen, räcker det med autism? Alltså räcker det med att ha en autismdiagnos för att få rätt psykiatrisk vård? Han ska där inne sitta på en egen avdelning, något som har också väckt lite anstöt hos vissa, att han särbehandlas tycker vissa. Han ska bland annat bett om att få sitt eget smink inne på avdelningen. Och en person som vi har pratat med, en källa, säger det att han sover gott, han äter gott, han mår bra helt enkelt. Han verkar inte bry sig ett dugg om att han är Sveriges mest hatade person just nu.
Det har ju, som du är inne på, blivit väldigt, väldigt omdiskuterat det här fallet. Och det har ju också fått en del politiska dimensioner, bland annat gällande frågan om just fängelse och rättspsykiatrisk vård, det som vi nog pratar om nu. Om du berättar, vad är det handlar om den här diskussionen?
Om man drar det lite kort så finns det ju en föreställning där ute om att att få rätt psykiatrisk vård, då kommer du billigt undan. Liksom, då behöver du bara sitta på något sjukhus och sen kommer du ut igen. Ibland har det visat sig att så är fallet. Det har ju funnits en del uppmärksammade domar där personer har dömts för att ha mördat någon. Ett ganska brutalt mord. Anses vara sjuk, men sen redan efter ett år anses vara så frisk att du kan komma ut igen. Då får ju det kritik på sin sida. Samtidigt så innebär inte rätt psykiatrisk vård att du sitter kortare tid än om du hade fått ett fängelsestraff. Ibland kan det vara helt tvärtom. Du ska ju sitta där tills du anses vara så frisk att du är botad från den allvarliga psykiska störningen du hade när du begick ditt brott. Och i teorin kan ju det här innebära att du sitter livet ut. Så att här har ju också frågan varit lite grann. Borde Vilma Andersson ha dömts till rättspsyk förra gången? Hade han då fortfarande suttit inne och inte kunnat begå det här brottet? Allt det här är hypotetiska frågor och omöjliga att svara på. Det vet vi ju inte. Han hade kanske varit ute ännu tidigare. Men här är ju en person som liksom, när han satt inne i fängelset så bedömde man, dels var det en hel del incidenter kring honom då. Och sen så bedömde man när han skulle ut att återfallsrisken fortfarande var hög. Alltså han var fortfarande, det var stor risk att han skulle begå nya sexualbrott. Och det här sticker ju såklart i ögonen på många människor att en sån person då trots det kan få komma ut.
Det har ju varit en diskussion som har följt det här också om något som kallas för säkerhetsförvaring. Vad är det för något?
Ja, regeringen har ju lämnat in en proposition, berättade om förra veckan då, om en ny påföljd då som heter säkerhetsförvaring. Och det här kan träda i kraft redan i april. Och det här innebär ju då att personer som anses vara farliga och där sannolikheten bedöms som hög att du kommer att återfalla i liknande brottslighet ska kunna sitta inne i princip så, hur länge som helst. Liksom. För regeringen säger att det finns ett glapp idag mellan de som liksom bedöms vara farliga men där det inte går att döma till liksom livstidsfängelse. Mm. Att de kommer ut oavsett hur farliga de är. Om vi ska förklara säkerhetsförvaring då, så är det så här att domstolen bestämmer då en minimitid. Till exempel du har begått en våldtäkt. Vi säger att minimitiden för den är 6 års fängelse. Och sen måste de lägga på en ramtid på 4 till 6 års fängelse till den här påföljden då. Och när den ramtiden går ut, då ska liksom rättsmedicinalverket göra en bedömning av dig. Som är du fortfarande, är risken fortfarande hög att du kommer återfalla. Då kan man lägga på 3 år till på strafftiden. Efter de 3 åren så gör man en ny bedömning. Och så håller man på så tills personen anses vara tillräckligt frisk och ofarlig för att komma ut i samhället igen. Så att det här är liksom säkerhetsförvaring då i korta drag.
Hur ser argumenten ut för och emot där då?
Ja, alltså det främsta argumentet är ju att det här går ju rätt mycket emot liksom våra rättsprinciper vi har i Sverige. Det vill säga att du i praktiken då ska sitta inne för ett brott du inte har begått än, men som du tros kunna begå igen. Och vem ska då kunna avgöra vem som blir nya nytorgsmannen? Vem ska kunna avgöra att sia in i framtiden och säga att dig ser vi, du kommer begå nya brott. Samtidigt så har det ju varit ett gäng brott som, där liksom personerna har återfallit som nytorgsmannen. Så det är inte konstigt att liksom allmänheten och även politikerna försöker hitta sätt att liksom stävja det här. För de får ju också kritik. Alltså vi är snarare att rikta kritik när folk återfaller. Mm. Samtidigt så riktar vi kritik när vi då vill sätta återfallsförbrytare bakom lås och bom på obestämd tid. Det är ju inte lätt där.
Jag tänker, om vi återvänder till fallet med Vilma Andersson. Vi har varit inne på det, det är ett fall som har engagerat väldigt många. Det har väckt avsky. Vad reagerar du mest på kring det här fallet?
Alltså det man ska komma ihåg, att det vanligaste orsaken till att kvinnor dödas i Sverige, det är att du har varit ihop med en man som du har älskat och litat på, sen vill du lämna honom och du dödas. Om vi ska hårdra det så är det vanligaste orsaken till att kvinnor dödas i Sverige idag. Den här typen av vansinnesdåd är, som tur är, ovanliga. Men de händer ju med jämna mellanrum. Vi ser dem om och om igen, och den här typen av dåd väcker ju en enorm avsky såklart hos samhället, men också spär ju den här på rädslan vi kvinnor ofta känner. De flesta kvinnor har ju någon gång gått hem från krogen med en nyckelknippa mellan fingrarna, redo att liksom slå den som kanske kommer anfalla dig. För så ser liksom verkligheten och vardagen ut för väldigt många kvinnor. Och det här gör ju såklart att den rädslan återigen blossar upp och blir ännu starkare. Så att, alltså i det här dådet, precis som alla andra vansinnesdåd, så får man ju också frågan liksom, hur kan en sån här gärningsman skapas? En person som sitter hemma och fantiserar om att kidnappa och våldta 10-åringar som sitter och tittar på bilder av döda kvinnor och sen vill återskapa det här. Hur skapas en sån och hur ska vi skydda oss mot den här typen av gärningsmän?
Det är ju några av frågorna som finns här. Jag tänker, om du väljer, vilka frågor vill du få svar på i det här fallet som känns viktigast att få veta?
Ja, men nummer ett är väl, var gick det snett för Wilma Andersson? Alltså, det här är en person som inte dömd än. Vi vet fortfarande inte vad den rättspsykiatriska undersökningen kommer säga om Wilma Andersson. Han kanske är fullt frisk eller inte, det får vi se. Men man blir ju ändå såklart, man vill ju veta, hur skapas en sån här person? Alltså, hur, vad i samhället eller uppväxten eller vad det nu kan vara liksom samverkar för att skapa den här typen av gärningsperson, och hur kan vi liksom, var någonstans på vägen kunde Wilma Andersson ha stoppats? Helst innan den här 10-åriga flickan på Ekerö som säkert har, ja, men lever med konsekvenserna av det hon var med om för många år sedan nu. Och sen så vill man ju såklart veta något som det är lätt att glömma bort offren när det handlar om en sån här typ av brott där liksom det är så många spektakulära detaljer. En mördare som har begått brott förut, som har bytt namn till ett kvinnonamn, styckmord. Alltså, det är så många spektakulära detaljer, men man får inte glömma bort offret i det här, som var en 25-årig kvinna hemma för att fira jul med kompisarna och familjen, som inte kommer få fira jul igen. Så det vill jag veta mer om också.
Sist här hörde vi Linda Hjertén, reporter och kolumnist här på Aftonbladet. Jag heter Marcus Ulfsand och det har varit ett avsnitt av Aftonbladet Krim. De delar som vi återgett från polisförhör har vi som sagt tagit fram med hjälp av AI. Och det var allt vi hann med i det här avsnittet. Ni som vill komma i kontakt med mig med ett tips, en fråga eller något annat liknande, ni kan skriva till marcus.ulfsand@aftonbladet.se. Vi hörs där eller här i podden nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.